den här podden vill vi prata om allt vi brinner för. Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa.
Allt det här ingår i alla våra livshjul. Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt. Jag heter Anna Hegerstrand.
Och jag heter Claudia Galli-Concha.
Och du lyssnar på Livshjulet. Och verkligheten anropar covidbubblan hemma hos Claudia Galli-Concha.
Ja, men alltså herregud, den här jävla viruset som man har gått och tänkt att det här händer inte mig. Så har det ju börjat kännas för mig i alla fall. För då har vi ju liksom, jag som levde i LA också första tiden under covid har ju verkligen varit så hjärntvättad med allt som har med covid att göra.
Ja, jag fattar det.
Men sen så, ja nej, det var i torsdags så bara fick jag på kvällen, fick jag lite frossa och tänkte, det kan jag få ibland om jag har jobbat mycket och så här. Jag har ju varit gräsänka så att jag har ju liksom dragit på och jobbat ganska mycket dygnet runt när barnen sover och sådär. Och sen så gick jag av mig och så blev det bättre på morgonen, så var det okej. Jag har lovat tjejerna att vi skulle åka ut på en utflykt. Och det gjorde vi utomhus, som tur var, träffade inte en kotte mer än djuren som var på den gården där vi var. Och sen när vi skulle åka hem så bara fick jag sån frossa och liksom så ont i kroppen. Det är sån här feber, klassisk feberverk liksom.
Och det bara kom från liksom en sekund till en annan nästan. Det gick fort.
Ja, i princip. Ja, det gick så fort. Alltså det gick så fort. Så där, liksom, många säger, ja men det är inte så konstigt. Du som flänger runt och du kan ha fått några sådana meddelanden. Så, men, jag menar, alltså, man har ju ingen aning. Jag tycker ändå att människorna överlag numera lever ganska mycket med ansvar. Man tar liksom, man håller avstånd, man har mask när man handlar, man, alltså sådär. Men, nej, men det här var helt, det var, kom verkligen till ingenstans. Och då, i och med att min man som är i Göteborg och filmar en tv-serie, han skulle ju komma hem på fredagen, så jag var ju tvungen att veta, har jag covid eller inte? För han kan ju inte komma hem, han hade egentligen inte kunnat komma hem om jag var sjuk heller, men så då ringde jag en sån här hemläkarbesök som var svindyrt, men det var ju värt att få svar direkt. Och då, nej men då sa jag direkt, du har det liksom, jag kan se det direkt på testet. Ja, men nu är jag i alla fall, jag är inne på dag 4 och jag mår hyfsat bra måste jag säga. Jag har ingen smak och ingen lukt, vilket är ju sjukt deppigt. För att helt plötsligt så förändras ju verkligen det man tycker är mysigt i livet, som kaffe, som är ju min liksom go-to-grej. Men det är typ så att det är, nu är det bara att vara hemma och rida ut det här, och nu, jag vet inte, men jag tror inte det kommer bli värre än vad det har varit.
Hur hög feber har du haft?
Jag har inte haft feber alls.
Nej, du har inte det, men jag bara tänker den här frossan och det brukar ju vara förknippat med feber.
Ja, men det var ju uppenbarligen inte. Covid works in mysterious ways, kan man ju lugnt säga.
Ja, men det var ju det som var så sjukt. När jag var sjuk, jag hade ju en lätt nästäppa, feber 37,5 som mest, vilket är feber för mig, för jag har ganska låg kroppstemperatur. Den brukar ligga under 37. Men inte hängig egentligen, och i och med att David var så himla sjuk så hade jag ju ansvar för barnen och var ute liksom i parken och insåg först när han sa att jag känner inte vad schampot luktar. Jag har nog covid, för vi trodde inte det. Och jag bara, men jag får lukta. Och då insåg jag ju att, nej, men jag har ju heller ingen lukt. Jag hade ju inte fattat det.
Nej.
Så att det var ju därför jag tog ett test. Jag var ju knappt sjuk.
Så galet. Men hur höll det här icke-luktsinnet i sig?
Du, jag ska inte skrämma upp dig. Men jag har fortfarande begränsat luktsinne. Vi var och tränade tillsammans igår. Och så stod vi i badrummet och skulle duscha, eller jag skulle duscha, och så kom David in och så sa han, jag är ledsen att jag stinker svett, jag kände det om mig själv på gymmet. Jag bara, nej, jag har inte känt något.
Men och smak då, känner du det?
Smak har jag aldrig tappat, utan det är bara lukten.
Ja, och den har ju varit, jag har ju tappat båda.
Ja, det är ingen höjdare. Men alltså så här, David tappade både smak och lukt, och det kom tillbaka inom någon vecka. Men han var ju å andra sidan ordentligt sjuk med över 40 grader feber i en vecka. Så att you win some, you lose some.
Ja, men lite så är det ju. Men det är så här, det väcker ju mycket grejer tycker jag. Hela den här Jag menar att jag inte får träffa, att jag inte kunnat träffa mannen. Han har liksom varit i Stockholm nu i helgen.
Jag höll på att börja gråta. Jag höll på att börja gråta när jag såg på din Instagram att han kom till eran lägenhet, satte sig nedanför och hade köpt med sig fika. Alltså det, ja. Var, det var så sorgligt. Ja. Sen vet jag att ni får se snart igen, men det var verkligen, det berörde mig.
Man inser ju fan hur jävla mycket man fattar varandra. Både jag och Manuel är ju personer som vi älskar våra jobb och vi jobbar mycket och kan absolut prioritera det ibland framför kanske att vara med varandra, för att vi jobbar ju också tillsammans. Mm. Men just att man börjar känna så här, livet är så jävla mycket viktigare än ekorrhjulet liksom. Mm. Saker kommer lösa sig, livet går runt, jobb kommer komma. Men att leva, det är liksom någonstans det man själv är ansvarig för och man måste själv se till att det händer på något sätt. Men jag tror att vi är byggda så att det måste hända saker för att vi ska ändra vårt mindset. Jag tror att vi besitter inte den kraften själva, och det gör vi nog inte av någon anledning. Och det tror jag att det är för att vi, jag menar att man någonstans måste också se livet så här highs and lows. Vi måste vara med om the lows för att kunna se höjdpunkter eller uppgångar, eller så att annars skulle vi aldrig liksom uppskatta dem. Och att vi uppskattar dem, det är ju det som ger oss kraft. Så att jag tror att det där är liksom, jag tror att det är uttänkt på något sätt i det här livets märkliga mening.
Ja. Ja, verkligen. Där är jag också nu. Jag är ju på min första vecka någonsin i livet som varannan vecka mamma eller varannan vecka förälder, och detta från och med den här veckan som tack och lov är mammavecka. Men jag kan ju säga att om man börjar fundera lite på livet och hur man ska leva och vad som är viktigt, så gör ju insikten om att man kommer tillbringa varannan vecka utan sina barn att man går och bokar en terapitid första lediga, kan jag säga. Det är lite för jobbigt för mig att prata om än. Jag tror vi får köra ett bonusavsnitt någon tisdag om varannan vecka-liv versus kärnfamiljsliv. Där har vi ju båda input att komma med. Fördelar, nackdelar, sorger, men också möjligheter. För jag tycker att det är ett så stort ämne som vi verkligen inte ska ta tid från dagens ämne, som också är ett stort ämne som ligger framförallt mig varmt om hjärtat. Vi har ju träffat Denise Rudberg för att prata om hennes ADHD och hennes resa och att bli diagnostiserad i vuxen ålder, precis så som jag har blivit. Och att få diagnos i vuxen ålder gör ju tyvärr att man har levt väldigt länge med vissa känslor, kanske skam över hur man funkar. Och i mitt fall så har ju det varit kopplat till ätstörningar, som är väldigt vanligt när du är kvinna och har ADHD. För det är ju lite den taken vi har på ämnet, att vara kvinna och ha ADHD. Till den här intervjun så har jag ju också gjort en liten intervju med Lotta Borg Skoglund, som är överläkare och forskare och en av grundarna till Smart Psykiatri. Och hon har precis skrivit boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Och i den här boken så berör hon hur ADHD kan ta sig olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen. Och hur vi missar flickorna med ADHD när vi letar efter symptom som är vanligare hos pojkar. Och det är ju just det, att fortfarande så forskar man bara på pojkar. Vilket är helt sjukt.
Ja, det är verkligen sjukt.
Ja, och det skapar så mycket lidande för de flickorna som missas i vården. Så att det här avsnittet är otroligt viktigt för mig att få göra. Och ja, och precis som vi sa förra veckan, att alla kommer vi någon gång förmodligen i kontakt med psykopat eller narcissist. När vi hade det temat så säger jag samma sak nu, att vi kommer förmodligen alla i kontakt med någon som har ADHD, eller man kanske själv har det eller har en familjemedlem, för det är väldigt vanligt och man tror att det är ännu fler eftersom att mörkertalet, speciellt bland flickor och kvinnor, är så stort. Men du Claudia, jag längtar efter dig.
Ja, men detsamma. Jag ska krypa in här nu i min covid-bubbla igen.
Ja, men gör det.
Jag kommer ut Enligt tidsaspekten, om jag inte blir sämre, så ska det i alla fall vara att jag var ute ur det här om 6 dagar. Så att jag hoppas att håller tummarna.
Och jag räknar ner. Och nästa gång så har jag inte med dig på telefon, utan då sitter vi här i poddstudion tillsammans.
Vi är så glada att du är här, Denise.
Tack snälla.
Och som jag sa innan vi slog på mickarna, så att det har ju helt gått mig alltså förbi att du har varit öppen med din ADHD-diagnos.
Ja.
Jag fattar inte varför, för när jag väl börjar undersöka ämnet så ser jag ju att du har pratat om det jättemycket.
Ja, fast jag har nog inte pratat så mycket om det. Alltså första gången jag outade det, det var precis efter jag hade fått diagnosen, och då var jag intervjuad på Yle, alltså i Finland, efter 9. Och då pratade jag om det, för då var det liksom, ja, de tyckte att det var väldigt intressant också.
Och när var det här?
Det här är alltså 5 år sedan. Så jag fick diagnosen för 5,5 år sedan. Ja.
Mm.
Exakt.
Och vad var det som gjorde att du alltså hörde av dig och ville ha en utredning?
Det var för att det var en person i min familj som också gick under utredning. Och det brukar ju vara så att man liksom, när man börjar fylla i de här siffrorna som anhörig, så bara, fast nu är det jag som checkar på alla rutor här.
Mm. Ja.
Och då gjorde jag valet att göra en privat utredning, för jag hade möjlighet att göra det. Och det här ska vi prata lite om, tycker jag. Det här med privat och inte privat. Och det var så intressant, för jag har en vän som är psykiatriker. Och hon sa så här, nej, men det är inte en chans att du har ADHD. Och det första som står i uttal, alltså i, vad heter det? Ja, i caset.
Ja, när man ska checka av.
Ja, precis. Ja. Då är det den psykiatern som gör utredning. Han säger att personen kommer in mycket välklädd och med ett städat yttre. Mm. Och det här är ju precis det som jag tycker så här personifierar hela den här problematiken egentligen med liksom överpresterande duktiga flickor som får ADHD-diagnos.
Mm, för att det är väl bara att titta på så många välkända kvinnor som har en ADHD-diagnos. Isabella Löwengrip, Kristin Kaspersen, du, jag. Vi är skitsnygga, städade och framgångsrika.
Nej, men och det är det som är lite grejen. Att det är, jag vet ju också, jag har ju varit hemma hos dig. Du har ju ett extremt kliniskt rent hem. Ja. Alltså du, allting ligger på sin plats.
OCD-varning nästan.
Ja, men exakt. Och jag har ju lite den varningen också. Tills det går helt åt andra hållet, och då kan jag inte längre kontrollera det. Så då är det liksom som att någon har slängt in en bomb.
Mm.
Så att det finns liksom inget emellanting att jag har lite smårörigt. Utan, och nu när jag blivit äldre så tycker jag älskar ju ordning. Jag vill ju liksom ha allting på sin plats. Och jag vet att jag hade precis fått diagnosen när jag träffade dig, Claudia. Ja. Och jag förklarade vad som var... Liksom, jag kan inte skapa ordning, men jag älskar att hålla ordning.
Mm.
Till exempel. Så att om någon säger till mig så här, okej, nu ska vi organisera det här, men då måste du lägga alla blåa socker till höger, alla röda i mitten och alla vita till vänster. Ja, men bra, då kan jag göra det. Men jag hade aldrig kunnat komma på det själv.
Nej, för det bara låser sig. Står du i ett stökigt rum så vet du inte var du ska börja någonstans.
Nej, och sen blir det så att jag har ju då lärt mig att jag gör en lista på allt som behöver städas. Alltså det är så här, alla strumpor. Alltså, det är verkligen på den nivån. En lista på kanske 20 punkter.
Mm.
Sen slutar det med att jag ändå städar på alla punkter samtidigt.
Och gör du det alla för stationer. Att du tänker att det är mest effektivt, eller är det bara att det bara blir så?
Nej, det bara blir så. Jag har ingen, det finns
ingen plan.
Det finns ingen logik i det. Så det är väldigt jobbigt att städa med mig. För jag flänger ju liksom runt med dammsugan, och sen så står jag helt plötsligt och skrubbar toaletten. Och liksom, alltså på riktigt så är jag liksom runt hela. Och det är ett tydligt tecken på det.
Men när du gjorde, för när du kom in, eller i ditt utlåtande står det liksom en välklädd person.
Mm.
Vad var det? Du tickade, har du känt att, du själv känt att så här, det är någonting med mig som gör att jag inte funkar? Som andra, men 100... du kan inte sätta fingret på det.
Verkligen, och det säger ju alla som får diagnos liksom i vuxen ålder också. Mm. Eller även, jag tror, ungdomar också. 100% så. Jag var ju väldigt rörig som tonåring. Jag var superduktig flicka fram till 8-9. Sen, och jag var fortfarande, jag var liksom ingen stökig person att jag liksom knarka eller slogs. Alltså det var inte något sånt.
Nej.
Utan jag var nog den klassiska flickan i skolan som var ganska tyst och liksom fokuserad och ställde mycket frågor och sådär. Men sen när vi kom upp i gymnasiet, och framförallt kanske slutet mot 9:an, då var det som att allting bara föll för mig. Då var det ju, började man jobba med mycket större övergripande arbeten, grupparbeten, eget ansvar. Jag bara, hell no, det här funkar ju inte. Så här, och ge mig 2 veckor i ett projektarbete, och det enda jag gjorde låg och sola liksom.
Tänkte du sista dagen då att jag, nu ska jag försöka styra upp det här?
Ja, nej, exakt, eller sista sekunden. Jag försökte och sen så sket, eller så klarade jag liksom inte det, för det var ju för stor uppgift som man då hade haft framför sig. Så det slutade med att jag inte gick till skolan, och det var det så min gymnasietid blev, att jag typ, jag struntade i det.
Hur var det med sociala relationer och så under den här perioden? Med känsloreglering och...
Nej, och precis. Det var väl... Med kompisar har aldrig varit liksom något problem egentligen. Utan det var väl när jag liksom gick in i en kärleksrelation. Och framförallt skulle jag säga i kombination med att jag började äta p-piller. Och det här är ju någonting som är liksom lite outforskat men ändå väldigt tydligt.
Hormoner kopplat till...
Hormoner kopplat till ADHD till exempel. Jag kan säga så här, att har du ADHD... försök i största möjliga mån att inte äta p-piller. Mm. Det är det säger jag som... Det blir alldeles för stora känslor på slag som du inte riktigt kan styra. Och det funkade väldigt dåligt för mig. Och det är ju samma sak. Men ofta kvinnor med ADHD har ju också en svårare PMS till exempel.
Mm. Och ägglossning.
Och ägglossning och liksom hela... Men för mig är det så här, så länge jag egentligen inte äter hormoner eller p-piller, alltså vad det nu kan vara, så mår jag jättebra. Om jag också idkar väldigt hård fysisk aktivitet. För det är ju en annan liksom, nyckel i det här. Och det var väl kanske som var hela min räddning. Att jag... Förlåt, jag ska svara på din fråga.
För det är ja, det är ingen
Jag var jätterörig. Jag hoppade av gymnasiet. Jag försökte hela tiden. Jag fick jättemycket spännande jobbuppdrag. För jag var ju en jävligt driven och kul person. Men, och det funkade bra när det var liksom hands-on-grejer som att jobba på krogen. Alltså nattklubb var ju perfekt för mig. För jag var ju överallt och fixade och liksom kände alla människor. Och liksom...
Och social och härlig och kul. Ja.
100 000 bollar och kommer alltid så här galna idéer. Ikväll är det tequila kväll och i morgon ska vi kluta oss till brudgum och brud. Alltså vi var så här väldigt så här mycket kul.
Kreativ.
Ja. Men så fort det var någonting som krävde mitt fokus på ett annat sätt. I liksom, lite i samma stil med studier. Alltså nu pratar vi ju faktiskt då författarskap. Då var det som att allting bara totalt knöt sig. Och då försökte jag också plugga vidare och läsa in gymnasiet. Det gick inte så bra. Och då kom det mer och mer den här känslan av liksom misslyckande. Och jag visste ju att jag var rätt smart. För vi hade gjort så här IQ-test i skolan någon gång. Och jag hade så här, låg väldigt högt. Och jag bara, oj! Jag är smart bara. Lite för jag har haft bra resultat i skolan också, men väldigt ojämna betyg så här. A i religion och historia, bara för att det var liksom, ja men
det man är intresserad av blir
ojämn begåvningskurva kallas det.
Men har inte det med intresse att göra då?
Exakt. Så fort det är intressestyrt, då går dopaminet igång och då funkar ADHD-hjärnan. Så att när jag var mellan 20 och 23, skulle jag säga, då var det riktigt sökigt. Då hade jag svårt att betala räkningar, jag ville ibland inte ens gå upp ur sängen. Och då vet jag att jag några år senare träffade en psykolog som sa, aha, men skulle du känna att du liksom, var du i depressivt tillstånd? Kände du dig deprimerad? Och jag bara, alltså nej. Alltså jag kände mig deprimerad, men jag hade inte liksom, det var inte att jag hade en kemisk obalans eller, utan det var väldigt situationsbundet.
Omotiverad?
Ja, eller överväldigad. Det var saker som, så helt plötsligt så hade jag en decimeter tjock hög på diskbänken med obetalda räkningar.
Och den bara gick inte att ta tag i?
Nej.
Liksom. Nej.
Så den typen av grejer. Och sen så skaffade jag mig liksom relationer med killar som var väldigt uppstyrda. Så det blev liksom min räddning som en slags liksom så här projektledare i mitt liv. Det
låter ju uppstyrda på vilket sätt?
Nej, men som var väldigt mycket ordning och reda. Jag liksom skapar, så jag sökte mig till motsatsen till mig själv.
För och de att... måste ju tyckte det var superspännande med det här yrvädret. Som,
exakt, ja.
Ja, det kan ju aldrig vara tråkigt att vara med dig, tänker jag.
Det var det nog, för det var väldigt jobbigt också. Jag är ju väldigt sug i energi liksom, i de där dåliga tillfällena.
Ja.
Ska man ju inte säga. Ska man inte sticka under stol med. Och, nej, men så att,
förlåt, då måste jag bara fråga. Träffade du äldre män då? För jag tänker om du skulle vara så uppstyrd.
Just då gjorde jag det. Då träffade jag en person som hade liksom ett ordnat vuxenliv som var 7 år äldre. Det gick lite över styr i för sig, för det blev ju väldigt mycket att han kontrollerade och liksom styrde mitt liv. Men på något sätt så var det just det jag behövde där och då.
Jag gjorde tvärtom. Jag drog mig till stökiga snubbar istället.
Så du kändes som den duktiga, eller?
Ja. Och förstår det stresspåslaget när man inte har en naturlig fallenhet för struktur och behöver vara den strukturerade. Gärna med så här dubbelt så gamla män.
Ja, och det är ju som att springa liksom maraton med blytyngder liksom på fötterna.
Mm. Ja, det gör ju ADHD ganska mycket värre.
Mm.
Men får jag fråga, vilken form och grad av ADHD har du? För det är ju så, kan vi ju berätta för er som lyssnar, att det är ju olika steg, det är 9 olika steg.
Mm.
Och man behöver uppfylla 6 av de här 9 stegen på koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet.
Mm.
Och du kan ju få ADHD, under ADHD-paraplyet så kan du ju ha antingen det som förr i tiden var DAMP.
Mm.
Det är ju,
jag älskar det ordet. Alltså jag tycker det är så kul. Det är världens komplimang för mig. Så du är så jävla dampig. Jag bara, jag vet.
Ja, men det hette ju damp. Dampunge.
Ja.
Det var ju så. Det, var ju
man,
så
det säger man inte längre. Nej.
Nej, det är inte så politiskt korrekt. Man kan. Jag känner att jag och Denise som har lite så här företrädelserätt på ordet kan ju använda det.
Ja, vi kan använda det.
Jag kan också vara med i den klubben.
Ja, det kan du faktiskt. Mm. Nej, men damp eller så. Och det är ju det som liksom med hyperaktivitet, impulsivitet. Eller koncentrationssvårigheter som idag är ADD. För ADD faller ju under ADHD-problematiken. Och det är ju ADHD-problematik fast utan den här hyperaktiviteten.
Mm. Nej, men det var precis. Jag fick ju då diagnosen att jag hade blivit funktionell. Alltså att jag är högfungerande i det. Så att jag uppfyller kriterierna men har idag en lindrig variant. Men hade jag gjort utredningen när jag var 22, då hade jag ju liksom toppat alla. Förutom på impulsivitet när det gäller farliga saker. Och det här är lite intressant för att psykiatriken då konstaterade att jag då har ju haft en rätt tuff uppväxt med liksom mycket liksom skadliga beteenden omkring mig. Inte jag själv, utan liksom jag har verkligen fått ta ansvar för mig själv från väldigt, väldigt liten.
Som ju också såklart har förstärkt
dina exakt beteenden. Och det sa hon så här, det de såg på testerna då, att jag hade väldigt höga liksom betyg på problemlösning och liksom den typen av liksom saker, men jag var väldigt långsam. Alltså jag var långsam så att det var så här, det tog typ så här 7 minuter för mig att lösa uppgifter som du kanske tar för någon annan på 1 minut, 1,5 minut. Och jag hade ett 100% resultat. Och så för det första är det väldigt ovanligt. Men det är också väldigt ovanligt att det tar så här lång tid att lösa de här uppgifterna.
Mm.
Men då sa hon så här, det som jag kan liksom läsa av detta, det är att du vid väldigt tidig ålder snabbt utvecklade en känsla för att inte vara impulsiv. För att då hade du inte överlevt. Mm. Utan du var tvungen att säga, okej, vad gör jag nu? Ska jag gå över gatan? Okej, jag måste titta mig omkring liksom kanske 10 gånger.
Mm.
När en vanlig 3-åring aldrig gjorde det. Nej. Alltså överhuvudtaget. Så att jag förstod tidigt att ska jag överleva, då har jag liksom ingen chans att klara mig om jag liksom inte löser det här.
Var du ensam mycket när du var liten?
Precis. Precis. Och jag hade en mamma som var väldigt inte mådde bra alls. Okay. Och jag var liksom väldigt mycket med henne. Så att jag fick ju klara mig helt själv. Alltså verkligen. Jag stod och lagade middag när jag var 4 år och knäckte sönder ägg på diskbänken. Och jag bara tog ägg efter ägg. Och jag fattade ju inte att jag var ju tvungen att koka dem innan.
Nej.
Det är så här sorglig syn ju faktiskt.
Ja, fruktansvärt.
Men det förklarade varför jag har liksom, jag har aldrig varit särskilt impulsiv i tokiga saker när jag var tonåring. Liksom inte. Men jag är ju fortfarande väldigt liksom riskbenägen. Mm. Men det har jag ju helt lyckats kanalisera i mitt arbete.
Mm.
Att så här, jag kastar mig in i nya projekt, jag skapar nya genrer, alltså jag är risktagare på det, men inte i andra avseenden. Och det är ju rätt intressant, att då har man ju liksom så här lyckats vrida det på ett jävligt lyckligt sätt.
Mm.
Så är jag ju då hyperaktiv. Och hon sa det att din idrott har ju verkligen, jag var ju liksom, tävlade ju i gymnastik på rätt hög nivå och jobbade sedan med idrott i flera år. Och hon sa det, hade du varit liksom 22 när jag gjorde den här utredningen, då hade jag ju satt liksom fysisk aktivitet på som medicin till dig.
Ja.
Mm. Det, liksom, det krävs för att du ska funka.
Mm.
Ja. Och vad var din, Anna, liksom, hur såg dina provresultat?
Jag har ju till skillnad från dig vuxit upp i ett tryggt hem där jag har kunnat ta ut svängarna och vara impulsiv. Min mamma har ju legat vaken om nätterna över mina beslut, kan jag ju tänka många gånger.
Ja.
Och liksom kastat mig in i saker och inte, utan att tänka. Men jag har ju, när jag gjorde min utredning för 2,5 år sedan, då har jag ju också någon slags landat i. Jag är ju vuxen, jag är ju mamma och två barn, vilket, och har uppnått en mognad. Mm. Men så jag har en lindrig form, men en lindrig kombinerad form. Så jag har problematik inom både hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter.
Mm.
Men jag är ju högfungerande. Men jag har ju också, behöver ju lägga mer tid på att vara högfungerande än en person som inte har ADHD.
Mm.
Det är än viktigare för mig att jag sover bra. Det är än viktigare för mig att jag motionerar till exempel. Mm. Och jag har varit väldigt noga med att inte, för jag har ju levt större delen av mitt liv med väldigt att, nej, men lite på bristningsgränsen, att man jobbar mycket, man tackar ja till mycket och sen så reder man inte ut det, och så extremt stresskänslig.
Mm.
Men sen hade jag ju också, vilket är starkt kopplat till tjejer med ADHD, hade jag ju ätstörningar i mina unga år.
Mm.
Och varit utbränd. Mm. Hur har det sett ut för dig? Har du haft något självskadebeteende?
Nej, det har jag inte riktigt haft, förutom att, alltså, själv, jag har inte haft ätstörningar, peppar peppar, eller liksom inget som har varit. Jag har det som var utpräglat var väl egentligen att jag tog på mig alldeles för mycket jobb som jag inte slutförde. Det var liksom mitt knark egentligen.
Var det här innan du började skriva?
Ja, precis. Ja. Och under tiden jag skrev, tar jag på mig för mycket fortfarande. Liksom, och liksom så här, inte, ibland levererar det inte. Och liksom.
Så är det svårt att slutföra uppgiften?
Precis. Att alltid knyta upp. Starta upp är liksom så här, va? No, det är no-brainer, 100%. Mm.
Men det är ju också kicken. Då går ju dopaminet igång, för att då är det något nytt, något spännande.
Mm. Så jag får liksom ha hittat en struktur för det här som liksom är. Men det har jag gjort sista 4-5 åren, hur jag ska lägga upp mitt skrivjobb för att det ska funka.
Mm.
För jag äter ju redaktörer liksom, till frukost. Mm. De är ju helt slutkörda, för de fattar ju inte hur jag jobbar. Men nu har jag liksom hittat mig själv i det och liksom vet att...
Hur jobbar du då?
Listform. Dela upp allting i lister. Gör du det? Och det här är ju så himla knäckande, för att Lotta Boy Skoglund, som ni säkert har känner till också.
Som har skrivit från duktig flicka till utbränd kvinna.
Precis. Hon har ju förklarat att liksom alla skolor behöver jobba mer med det här. För ger man barn små listor att dela upp, så blir inte uppgifterna överväldigande. Mm. Och det är inget problem att göra det. Men ungefär som alltså, du sitter på ett jävla styrelsemöte, så har du ju punkter som du ska beta av. Som, det är ju så att ett möte ser ut, för att du ska hålla ihop det.
Mm. Alla mår ju bra av struktur.
Ja.
Och ramar.
Jag förstod ju då att jag hade perceptuell intelligens, heter det.
Mm.
Vad är det?
Det är problemlösning, får jag förstått.
Okay. Ja.
Men mitt arbetsminne är, jag skulle säga, nästan till obefintligt. Alltså hon sa, här har du liksom en grav funktionsnedsättning när det gäller just arbetsminnet. Här är du absolut längst ner på skalan. Och arbetsminne testar man genom att, om du till exempel då, du uppges läsa upp en siffror i, som hon läser upp dem. Hon säger 2, 8, 6, 12, 4. Okej. Ja, och så ska jag liksom läsa upp det igen. Och det gick typ fram till 3, 4 siffror. Sen var det som att jag bara, nej, det går inte. Alltså det var helt stopp. Jag kommer inte ihåg exakt, alltså det gick inte.
Jaha.
Ja, sen så sa hon, okej, då ska jag testa en annan grej på dig. Då läser hon upp 7 siffror. Mm. Och så sa hon så här, jag kommer läsa upp 7 siffror nu och jag vill att du sätter dem i storleksordning. Då gick det. Då var det inga problem. Då handlar det om att då, det här är ju så jag har lärt.
Du kickar en annan del av hjärnan in.
Ja.
Då löser du problemet.
Precis, då löser man problemet.
Var det viktigt för dig?
Väldigt viktigt. Därför att jag kände
att ta reda på
det här. Men framförallt var det nog i mitt jobb. För jag kände att liksom folk blir besvikna på mig när jag liksom rörde till det mot liksom slutet. Och jag satte andra människor i liksom väldigt stressiga situationer. För jag kan ju inte jobba efter 9-5 struktur när det gäller liksom att slutföra manus. Det går inte. Och det tror jag, det är jag inte ensam om.
Nej.
Och min känsla då, som, vilket jag var ganska liksom irriterad över under liksom en 10-årsperiod faktiskt, det var att många som jobbar på förlag är väldigt mycket duktiga flickor. Och de jobbar 9-5, sen går de hem och liksom, ja, men de är liksom ordentliga. De är liksom motsatsen till det jag är. Jag hade ju aldrig kunnat bli en redaktör eller förläggare av den anledningen. Men då var det två världar som möttes, och det liksom, de blev besvikna för att jag inte levererade. De tyckte att jag svek. Och liksom, det blir personligt och känslomässigt i det. Men nu när jag har liksom lärt mig hur jag fungerar, så kan jag ju förklara för dem att ni måste ge mig en punkt klientlista. Och det här handlar inte om att jag inte levererar. Utan
det handlar inte om att jag skiter i er.
Nej.
Utan det handlar om att jag fungerar.
Jag fungerar på ett annat sätt. Och jag kanske kommer komma dokument klockan 11 på kvällen eller 5 på morgonen. Och det så det ser ut. Och ni måste take it och leave it lite grann. För det kommer bli bra. Jag kommer leverera totalt. Men, och då var det så, under utredningen så fick de, hon intervjuade flera personer som stod mig nära. En barndomskompis, min förläggare bland annat, en annan person som jag jobbat med tidigare och sådär. Så att jag hade ju flera som hade blivit liksom djupintervjuade. Och då sa just min förläggare, hon var jätteledsen efter hon hade pratat med den här läkaren och sa det, jag känner som jag svek dig. Och då sa jag så, nej, det är ju verkligen det du inte gör.
Alltså, utan att hon liksom skvallrade typ? Eller
vad? Ja, att hon, alltså, hon liksom...
Nej, tvärtom så ska hon ju vara så ärlig hon bara kan.
Ja, och det var det som också blev så här, det var väldigt tydligt att jag inte var högfungerande.
Och att de intervjuade din barndomskompis, för det är ju så att för att få diagnos så ska du ju ha haft problematik i din barndom. Den ska ha liksom kvarstått sen barndomen. Den ska ni, för man kan ju också förväxla det med en depression eller så. Utan det måste ha funnits i barndomen det här med impulsiviteten och koncentrationssvårigheter. Och, ja, det är en ganska omfattande utredning och jag kan bli lite provocerad när folk, för det fick ju jag. För det var jättemånga som sa till mig att jag skulle aldrig kunna gissa att du har ADHD. För du, det går ju så bra för dig och du har ju klarat skolan. Jag har ju inte haft några problem så i skolan. Nej. Men jag har ju rört till det för mig på andra sätt. Och det är också lite så här att ja, men som folk tycker att man lite...
Bara skärp till
det. Ja, att det är en lite så här innediagnos. Och det kan jag verkligen så här... Hade jag blivit diagnostiserad när jag var i... Alltså, när jag var barn... Så kanske jag hade sluppit att försöka svälta mig själv till döds. Jag kanske hade mina föräldrar kanske hade haft en helt annan vaksamhet när jag kommer hem med en så här dubbelt så gammal man som inte var helt hundra. Nej, men så här, det hade funnits så många förklaringar till varför jag agerat som jag gjort. Varför jag hade det jobbigt i mitt kompisgäng när jag var i tonåren. Och det var jättejobbigt för mig att gå från flicka till kvinna. Alla de här grejerna och nej, men just det här att inte heller ha förmågan att hålla käft i rätt sammanhang. Och jag hade kunnat få hjälp. Och jag undrar, vad nu när du har din diagnos på papper, vad har du fått möjlighet till för hjälp? Och liksom i form av terapi, medicinering, kunskap om hur det funkar. Vad har du tagit till liksom för att...
Jag fick hjälp av en arbetsterapeut som, för mig har liksom där det har verkligen skitit sig, det har ju egentligen, det har vi pratat om tidigare, det är ju liksom den ekonomiska biten som har med struktur att göra. Jag har ju inte haft någon ekonomisk liksom utbildning, och då menar jag utbildning av att så här, du ska sprätta upp kuvertet, du ska ta upp räkningen, så ska du läsa den och sen ska du liksom den, alltså det här, det mest basala i en privat ekonomi.
Att betala en räkning.
Att betala en räkning och att betala den i tid, hur det funkar och så vidare. Och sen ska jag säga, nu lever vi i 2021, det är väldigt mycket lättare att betala räkningar. När jag kunde börja betala räkningar med mobilen, då försvann mina räkningsproblem. Men det här med att så här, gå till banken eller fylla i bankgiroblankett, det blev liksom för många steg som jag inte kunde. Och idag kan jag ju känna att jag kommer vara väldigt noga med mina barn. Att hjälpa dem och framförallt lära dem hur det funkar. För oavsett om du har en ADHD-diagnos eller inte så behöver du faktiskt veta hur du gör. Så att jag ju lärde mig liksom att så här, öppna kuvertet så fort du står. Du får inte lämna hallmattan.
Nej.
Så jag går ju alltid in sist, för annars så ramlar ju alla på mig. Och det är en sån så här, fysisk övning faktiskt som jag liksom lärde mig. Men bara alltså när jag träffade min man, och det är alltså 8,5 år sedan. Fortfarande då så var jag tvungen, och då gick jag med alla mina räkningar i en hög till banken. Han bara, men varför betalar du inte på nätet? Jag bara, jag har ingen så här internetbank.
Mobilbank.
Jag bara, vad menar du? Så här, men jag är inte online liksom.
Han bara, okej. Ja.
Okej, vi hörs.
Han jobbar väl också inom finans?
Ja, exakt. Han är börs-vd. Liksom. Alltså, så här, verkligen. Han tyckte ju att jag var så, definitionen av...
Det är så roligt. Jag har inte internetbank. Alltså, nej. Ja.
Men så att det har ju blivit mycket sånt som har liksom förenklat, men jag har ju knäckt koden om mig själv. i alla möjliga sammanhang. Jag vet att jag måste träna minst som så här, mer eller mindre varje dag för att liksom må bra. Och det behöver inte vara superlänge eller någonting. Och det har ingenting med vikt utseende, utan det är bara så här rent välmående.
Men kan det räcka med en powerwalk eller måste du liksom sättas igen?
Nej, det spelar ingen roll, utan bara en powerwalk. Mm. Men vad den här arbetsterapeuten också försökte få mig att göra, det var att meditera. Och jag blir också provocerad av att alla ska känna det där jävla lugnet och det är liksom, medans min form av meditation, och det här har jag lärt mig, meditation är inte samma för alla människor.
Nej.
Det är bara bullshit att de säger det, för det är bara ett sätt att tjäna pengar, tror jag.
Mm. Vad är din meditation?
Gå eller springa. Så. Alltså, promenera för mig, det är jag och min son igår gick ut 9:30 på kvällen, för det är ju väldigt bra med hund.
Mm.
Bara, efteråt, jag hade haft en så jävla stressig dag. Vi var ute i typ 45 minuter. Mm. Helt underbart.
Mm.
Men när du liksom rör kroppen på ett monotont så att du gör ingenting, det är det bästa.
Mm.
Då rensar jag allt.
Jag skriver under på den också.
Men medicinering då?
Ja, jag har testat medicinering. Och då är det något som heter Equasym som är väldigt korttidsverkande.
Mm.
Och det funkade. Jag hade en period som jag testade. Då höll jag på att redigera. Så då satt jag liksom inspärrad på mitt förlag i ett rum utan fönster. Ungefär som här. Mm. Med min förläggare som bara, nu skriver du. För det har jag också märkt. Jag jobbar jättebra när en annan människa är i rummet. Som vakar över mig.
Ja, en vårdare.
Nej. Men någon som sitter bredvid bara, okej, nu ska du skriva scenen om Signe. Bra, och du gör det. Och så skickar jag det till henne som bara, bra. Och så
fort du skulle bli så stressad.
Nej, men gud, jag är exakt likadan. Jag måste, alltså, säger någon så här, gör det här så gör jag det. Det spelar ingen roll hur svårt det egentligen är.
Spring till höger, 5 mil.
Springer så jävla bra till höger.
Jag vet. Okay, det där ska jag testa. You better check it out.
Jag
testade medicin, då körde jag i 3 veckor. Men sen så fick jag, och det här var i samband med att jag också hade sprungit maraton innan. Jag fick ju bältros efter. Vilket jag gjorde mig lite rädd. För att, och då sa faktiskt min man det, för att det var som att jag gick på lädret, förstår ni?
Mm.
Jag liksom gick över min egen förmåga. Att 3 veckor och jobba så liksom extremt ultrafokus. Jag vet inte, jag tror inte att det är nyttigt. Min kropp klarade inte det.
Nej.
Så att jag tror att det var inget bra för mig med den medicinen. Sen fick ju medicinen en annan funktion med mig, och en biverkning ska jag säga. Jag blev ju helt introvert. Och jag som ändå är så här ganska glad. Och
För det är ju...
Det drar ju fram, alltså om du har ADHD men du också har autistiska drag, vilket jag förmodligen har, då blir det då väldigt, väldigt tydligt.
Du har inte gjort någon utredning för autism?
Nej, jag tror inte där. Jag har autistiska drag. Jag skulle inte uppfylla en autistisk diagnos.
På vilket sätt?
Och då nu finns det ju då inte längre begreppet Asperger. För det har man gjort till högfungerande autism. Ja. Vilket jag tycker är idiotiskt. För jag tycker faktiskt inte att autism och högfungerande autism och Asperger är inte exakt samma sak.
Autism tänker man ju på Rain Man liksom.
Ja, det är en väldigt, väldigt liksom, det är ett stort spektra som jag tror man ska vara liksom, man kan behöva de här finjusteringarna. Men,
ja, man kan ju vara fullt funktionell i vardagen eller inte alls.
Ja, och Asperger-diagnoser kan man ju också uppfylla under en viss tid i livet och sen inte alls uppfylla dem längre. Det kan ju vara som med ADHD också.
Ja, det kan växa bort hos barn till exempel.
Precis. Men liksom, den sociala förmågan bara liksom, totalt liksom, slogs ner. Och jag kom hem liksom, efter jobbet och bara liksom, satte mig vid köksön och min man stod och lagade mat. Han bara, hur har du haft idag? Jag bara, nej, men alltså, vi behöver inte snacka så mycket. Han bara, okej. Alltså, jag kunde inte kommunicera. Jag bara var helt avstängd. Och det där gillade inte jag riktigt. Så att, och funktionen med medicinen för mig, det var ju liksom att om jag bara tar typ 3-4 koppar kaffe så hamnar jag i samma fokus. Och det är lite det som...
För det är det medicinen ska göra, hjälpa dig att fokusera. Ja.
När andra blir, och det har jag faktiskt hört talas om också, att folk som tar droger, alltså medicinen är ju en form av amfetamin.
Mm.
Det gör ju att jag blir liksom låg och nere, så att gissningsvis, jag har ju aldrig knarkat.
Så amfetamin funkar ju... Det ska ju
dämpande
vara,
för mig, inte uppåt tjack. Liksom.
Exakt. Nej. Okay.
Och det är samma sak, för jag medicinerar.
Mm.
Inte varje dag, vilket Claudia har fått.
Jag har varit med både på och av.
Ja, men det är lite spännande. Har jag medicinerat idag?
Nej.
Nej, det har jag inte. Hur fan visste du det? Jag tycker jag är superlugn.
Ja, men du är lugn. Men jag tänkte, eftersom du frågade. Ja. Jag såg det i dina pillimariska ögon.
Ja. Nej, men jag har ju både, jag äter Concerta som är långtidsverkande, som jag tar på morgonen. Mm. Och sen så har jag en så snabb förbränning så att jag får fylla på med något korttidsverkande på eftermiddagen. Mm. Men min läkare har beskrivit det väldigt fint för mig att så här, har man dålig syn, har man behov av läsglasögon, då har du inte läsglasögonen på dig hela tiden.
Nej.
Utan då sätter du på dig dem när du ska läsa en bok eller någonting. Mm. För mig så är det så att, för mig, jag har aldrig haft en enda biverkning. Jag tror det var när jag började med medicin, man börjar ju väldigt lågt och så ställer man in dos, så kunde jag känna ett lätt illamående. Och om jag drack kaffe samtidigt, att man får hjärtklappning.
Ja, men exakt, det är det som, det blir kaka på kaka där.
Ja, men exakt. Men sen nu, jag har inte en enda biverkning och medicinen för mig fungerar så att det blir, dels så är det lite, är det lugnande. Det är som att den här oron som ständigt är i kroppen, som är, man är så van med, som jag har levt hela livet med, som är så subtil, men den finns ändå där, den försvinner. Och jag känner, det är liksom tyst i kroppen. Och sen så när jag tar mitt korttidsverkande, så det kan jag ta, kanske säga att jag ska hämta barnen från förskolan. Och jag vet att de är jättetrötta. Jag är trött efter en arbetsdag. Tar jag mitt korttidsverkande, så får vi en mycket mer harmonisk eftermiddag.
Men det, och jag, det ska jag också säga då, att när jag väl tar medicin, för det kan hända att jag tar medicin fast under kortare perioder. Alltså jag tar inte liksom,
när det är hög belastning.
Ja, men jag skulle inte ta 3 veckor i sträck. För det, då känner jag, då presterar jag för hårt. Liksom. Alltså, jag går, liksom, ja, går över min egen gräns.
Just det.
Men den funkar ju fantastiskt bra. Alltså, den är ju liksom, jag blir ju så skärpt och jag, liksom, jag orkar ju. Hjärnan orkar.
Vad säger din omgivning sen du fick diagnos och blivit mer medveten och knäckt koden om dig själv? Hur, vad säger de om dig?
Nej, alltså, min kille var ju, alltså, han var ju mer så här, kunde inte ha sagt det här innan. Nej,
du, vad hade jag vetat,
så? Nej, men han, så, för honom, han har ju bara känt mig, alltså, han har känt mig i 8,5 år. Han har ju inte riktigt kunnat se ett för och efter riktigt så. Och för mina vänner så tror jag, då fick vi alla, tror jag, en förklaring hur jag kunde vara så strulig samt som att jag var så högfungerande. För det var ju som det som folk inte riktigt fick ihop, och inte jag själv heller. Och framförallt i och med att jag då också har fått frågan vid flera tillfällen, men har du liksom inte liksom depressiva problem? Jag bara, nej, jag har inte. Jag får ju bara ångest när jag inte, alltså, ångestpåslag får jag, men det är situationsbundet. Så här, jag har inte betalat mina räkningar. Det är klart jag får ångest, för jag vet att kronofogden, och de kommer ju liksom och sågar upp min dörr för jag inte har betalat elräkningen på riktigt. Och så, alltså, då, det är inte bra liksom.
Nej, det är inte bra.
Nej. Så sådana saker fick ju en förklaring som var, men han har nog liksom inte riktigt sett mig. För enda gången det blev väldigt tydligt från, det var ju också precis när vi flyttade ihop. Och jag hade då 77 flyttkartonger och han hade 50 eller sånt där. Och efter liksom 3-4 veckor så står alla mina kartonger fortfarande kvar.
Jaha, där är ju du och jag väldigt olika. För att mina kartonger är ju upppackade 2 timmar efter jag flyttat in.
Ja.
Medan min kille så här, får lite ångest och försöker hänga med i min takt.
Ja, och så är jag ju med andra saker. Men det här liksom, och det här är också intressant, för jag har ju också fått hjälp. Min pappa är ju väldigt duktig också att organisera. Han är ju en super så här, pedant och fixare. Så att jag har ju alltid ringt honom. Så att när Henrik sa, men nu måste du packa upp, jag orkar inte ha de jävla lådorna stå. Då börjar jag gråta och så ringer jag min pappa. Och så säger Henrik,
40 år gammal.
Ja, men sluta, jag vill inte, ha din pappa här hemma. Fan, vi står ju här. Alltså, det är så här, vad fan är det här?
Din 75-åriga pappa då.
Ja. Och då fattade Henrik. Men sen tänker jag även andra livsrutiner. Liksom, jag kan ju utan problem äta samma mat i 3 veckor.
Ja, så är jag med. Så är jag med. Jag snör in på grejer.
Exakt.
Ja, jag med.
Claudia.
Du ska ringa.
Ja, det har jag inga problem med heller.
Nej.
3 veckor kan vara kort tid.
Men jag åkte ju på ett hälsohem som var helt fruktansvärt. För jag hade så levt dåligt och haft en järnbrist. Och liksom bara så här, allt var bara, jag bara behövde en sån jävla utrensning. Och det här var en utrensning där man bara åt, alltså det är ju så flummigt, bara saker som hade växt ovan mark. Och det fick inte värmas mer än 42 grader. Det var bara alger. Så det var lavemang varje morgon. Och så var det, var det vetegrässhots som du drack. Och sen så skulle du efter lavemanget också så här, spruta upp det lite i, där bak.
Vad då, skulle du spruta upp veteshotten där bak?
Ja.
Och så skulle du...
Först så sa du det högt, sen fattade du det.
Ja, exakt. Och då blev det jävligt kul. Men jag har en bild av dig nu.
Ja, det här är så vidrigt. Jag kan säga, jag skolkade levermanget, förklarade inte det. Men sen hade jag ändå så 2 tarmsköljningar den veckan också. Det var liksom, det var på så sjuk nivå. Men då är det liksom, det var, hon bara, det här är ett väldigt intensivt schema. Det är 18 punkter varje dag. Och varje gång, nej, för varje punkt så ringer vi en liten klocka. Och min kompis som var med, hon bara åkte hem efter 4 dagar. Hon bara, det här är sjukaste stället. Jag bara, men vad grejer, vi gör bara som de säger.
Ja, perfekt.
Så läser
du sig. Och jag gör allting så bra.
Och det var så här, det var så äckligt, den jävla algsoppa. Alltså det var fruktansvärt. Mm. Jag åkte därifrån så här 5 kilo lättare och bara, det var väl ingen fara. Men då tänker jag som just hur det är liksom, hur jag har lärt mig då mycket är att så fort jag kommer till ett nytt ställe, men jag så är på semester en vecka, så var så här, okej, vad är mitt bageri? Vad är min mataffär? Mm. Här ska jag ha osthyv. Alltså så här, jag hittar min struktur så jävla snabbt, så på liksom 2 timmar har jag liksom allting figured out.
Mm. Ja. Och är det lite ångest innan du har det figured out?
Ja.
Ja, för det kan liksom... jag känna också. Första kvällen på ett nytt ställe, den är vidrig.
Ja.
Men får jag bara fråga Denise, till våra lyssnare, för jag tänker att det är många. Så här, vi kan ju inte komma ifrån att det är många kvinnor som missas i vården. Mm. Vi diagnostiseras i större utsträckning i vuxen ålder, vilket är förenat med stor psykisk ohälsa, lidande, missbruk. Och man forskar fortfarande bara på pojkar, vilket är helt sjukt. Mm. Både du och jag är ju de som inte fick utredning när vi var barn, för att vi inte är, vi är de städade kvinnorna.
Jag tror inte heller, och i mitt fall, jag menar, jag fyller ju 50 år, jag tror inte ens att det fanns utredningar.
Nej.
Det är också en intressant.
Men jag tänker, både du och jag har, vi har varsin son och varsin dotter. Nu är ju mina barn mycket, mycket mindre, men det är klart att ADHD är ju, har du ett barn som har ADHD så är det ju typ 80% chans att någon i den närmsta, mamma, pappa eller liksom moster, faster och sånt där, har. Så det är ju ärftligt, det är ju genetiskt. Du gjorde din utredning privat. Och var gjorde du den?
Inside Team, som ligger på Kungstensgatan.
Och vad kostade det?
Det kostade, tror jag, 34 000 eller något sånt där.
34 000.
Ja, men det är också så, och jag kan, det här är ju så himla deppigt tycker jag, för att om du gör utredningen icke-privat, då hamnar den i alla register och den är liksom öppen och man, sådär.
Jag betalade 100 kronor för varje läkare. Jag tror min utredning kostade mig sammanlagt 500 eller 600 kronor.
Ja, men det är ju rimligt med tanke på liksom hur vårt vårdsystem är. Men jag kan ju också tycka att det är deppigt för de ungdomar som gör det, för att idag får du inte söka till polisen. Du får inte söka till militären. Det finns en rad utbildningar där de säger nej. Och det här är, jag har 2 barndomskompisar som är poliser idag. Och man bara, det här är så sjukt. För att hälften av alla poliser idag har ju garanterat en ADHD-diagnos. Antingen så hade de den typen av killar som var lite stökiga i skolan. De hade 3 vägar. Antingen så blir du elitidrottsman, eller så blir du kriminell, eller så blir du polis.
Eller dörrvakt.
Eller dörrvakt. Och där, dörrvakten är oftast en kombination av de 3, skulle jag säga. Och det här är ju liksom så fruktansvärt.
Förlåt alla dörrvakter om vi har några som lyssnar.
Varför begränsar man då liksom intagningen? För att jag är helt övertygad om vi tänker då som inom det, till exempel autistiska spektrat inom militären. Alla de här liksom kufarna som jag sitter och skriver böcker om, som knäckte koder på under andra världskriget. Det var ju oftast människor med liksom inom det spektrat, garanterat.
Så man har förmåga att tänka utanför boxen och se samband och sammanhang.
100% så. Utan det blir en dålig selektiv liksom utrensning till viktiga funktioner. Jag tror inte samhället kommer inte gynnas av det.
Nej.
Så då skulle jag säga så här, gör en privat utredning i största möjliga mån, om du vill undvika det. Eller, alltså, för alternativet är ju att inte utreda alls. Och
det är långa vårdköer. En privat utredning, med respekt för alla, har inte kanske möjlighet att betala sig.
Det är fruktansvärda pengar. Vem har de pengarna egentligen?
Nej, men exakt. Men kan ju ansöka på remiss. Man kan ju gå till sin husläkare och få remiss.
Men hur lång tid tog det för dig då, om man ser skillnaderna där då? Hur långt det tog det för
dig? Jag fick ju komma på 2 veckor. Ah. Det är också det som är...
Och hur lång var utredningen då? När var du klar?
Jag tror att det tog 2 månader totalt.
Det gjorde det för mig med.
Ah.
Jag fick också...
Hur lång väntetid var det för dig?
Jag vet att jag gjorde ett självtest i juli. Mm. Bara för att kolla för en bekant som fick vuxen ADHD. Eller ADHD i vuxen ålder. Visade mig det här testet och jag fick i högsta poäng.
Mm.
Och då hörde jag av mig till Cereb och ställde mig i kö och sa att, för jag var också föräldraledig då. Mm. Så jag sa jag kan ta vilken avbokningstid som helst, vilken akuttid som helst. En månad senare så hade jag mitt första besök.
Mm.
För då var det ju någon som hade behövt boka av.
Mm.
Och jag tog de tiderna.
Ja.
Så att jag hade ju möjlighet att vara flexibel och jag var också utredd på 2 månader ungefär. Mm. Och då pratade vi om liksom läkarbesök, besök hos sjuksköterska, 2 eller 3 psykologbesök och sen så tillbaka för att få sin utvärdering då. Mm. Och sen så var det ju intervjuer och så med närstående.
Just det.
Som både i vuxen ålder och som har känt när man var barn. Så det är också så här, många säger att man kan få den så lättvindigt men du får inte en ADHD-diagnos så lättvindigt.
Nej, det där är bara struntprat. Utan det är liksom, men däremot så tror jag också att man ska... Om man misstänker det själv så kan man ju också så här lista det som så här, man kan ju lista de listorna är så trevliga, men man kan
jag måste börja lista.
Ja. Nej, men man kan lista det till exempel som ger väldigt höga stresspåslag eller som du märker att du liksom
du blir inte stressad till exempel.
Jag blir faktiskt sällan det.
Blir ju inte heller det.
Nej.
Jag tänker att det...
Exakt, för det har nog jag har ganska men det är vissa situationer som gör mig stressig, alltså stressad. Men däremot så jag kan ju inte ta en vägbeskrivning.
Alltså. Nej, gud. Alltså när jag ska vara kartläsare, alltså det blir så dålig stämning.
Om jag frågar någon på gatan så här, hur kommer jag till Östermalmstorg härifrån? Och bara, ja, du tar första vänster och sen så går du 2 kvarter. Jag bara, okej, jag minns ingenting. Alltså det går.
Jag kommer ihåg första vänster sen.
Ja, jag bara, så går jag bara till vänster
och
vänster.
Ja.
Ja. Men det är liksom en det är en väldigt sån tydlig funktion. Men man ska liksom ändå så här, skriv upp de situationer där du liksom känner att det här fungerar verkligen inte. Så att du liksom kan lokalisera det. För det är ganska bra om man ska ta med sig, om man ska söka en remiss och sådär.
Mm.
Och förklara och liksom... Och sen så kanske vara lite öppenhjärtlig med din arbetsplats också. I och med att jag tog in de som jag jobbade med av den anledningen för att de också skulle, vilket gjorde att man också, och rörde sig om ditt barn till exempel, så är det jätteviktigt att du också kan informera skolan.
Mm.
Att skolan kanske får en utbildning, skolorna har inte utbildning i det här.
Nej.
Det är så irriterande, för återigen, den strukturen som en person med ADHD behöver, den funkar så bra för alla barn.
Ja,
exakt.
Det är liksom inte bara ungar med ADHD som behöver det här, utan det är liksom allt enklare.
Mm. Ja, men jag tänker bara gärna så här, ställa rummet i såna grejer som vi håller på med hemma med barnen. Att de är så här, det är så mycket att städa. Samma sak där, punktform. Så här, städa skrivbordet. Gärna så känner man ju som människa.
Vem jag säger, ta allting som ligger på golvet och lägg i den gröna säcken. Då har de ju en tid. Inte så här, nu får ni plocka ordning här.
Nej, men det är svårt för dem det. Jag tänker också fattar se så här, vad är det som är stökigt och det är saker överallt.
Men börja med alla kritor. Ta bort alla kritor. Och då blir det så, precis så som ni själva fattar, att det är klart att det är enklast. Man vaknar upp efter en fest och ska städa i köket. Och jag börjar med att ta bort alla vinglas.
Ja, men det gör man ju.
Vet ni vad? Att det har aldrig hänt mig, för den städningen gjorde jag innan jag gick och la mig efter festen.
Men så är jag numera också. Alltså det är också
du satt i din podd i öronen och sen...
Ja, och så raglade jag runt där, packad som fan, och städade vinglas och några gick sönder. Nej, absolut. Hörrni, vi behöver runda av.
Ja, men gud, det här, men alltså jag känner så här, jag vill prata mer med Denise om ditt skrivande och hur du jobbar. Alltså det vill vi ju höra. Det får vi ta en annan gång.
Jag kommer gärna.
Ja, och vi är jätteglada att du vill komma och prata så öppet, och vi vill ju verkligen att det här är en fråga som ska börja lyftas mer.
Mm.
Och alla som har liksom stora kanaler och möjlighet att hjälpa till, så tycker jag verkligen man ska göra det. Mm. Det är så många människor, kvinnor, som lider i onödan.
Som hade blivit så hjälpta ju, om man bara vet.
Exakt.
Och det finns ju så många enkla liksom, medel att ta till också, ja. Egentligen. Det är det som är så deppigt i det.
Och det behöver inte vara medicinering.
Nej.
Om man inte...
Nej, och det var det jag menade. För mig är det som att det räcker rätt bra, även om jag ibland behöver medicin också, jo. Absolut. Men i stora hela så klarar jag mig med liksom bara olika förskjutningar och liksom...
Livsstilsfaktorer.
För det tror jag kan vara en fördom som många har och som även jag har haft, inte nu när jag är så utbildad av er här, men att man liksom, det känns så här, får man en diagnos, men då är man nästan, då är det som att hela ens liv ska förändras, ja. Och man ska liksom gå på mediciner. Och man
alltså du är ju inte annorlunda, det gör ju inte varken till eller från om man har fått en diagnos.
Nej, det gör det väl enklare för att man vet.
Exakt, den enda skillnaden är att du har, ja, att du har tillgång till hjälp, du har tillgång till resurser som du inte skulle, jag går ju en kurs nu i att vara förälder med ADHD där jag får träffa andra i samma situation. Jag har gått en utbildning i så här basutbildning kallar man det innan man går vidare, där man pratar, man får träffa andra i samma situation. Och det finns allt från sömnskola till känsloreglering, arbetsstruktur. Och den är du inne på som ADHD-center där jag går nu då. Då har du ju tillgång till det. Du är berättigad till det. Det hade jag inte haft utan diagnos på papper.
Nej.
Så jag är supertacksam för att...
Nej, men det är som vi säger, det är verkligen det är bildning som hjälper. Och håll undan hormonerna. Det är liksom, för de unga vuxna är det jätteviktigt. Man måste liksom, det finns andra alternativ och det är liksom... För det ställer till med väldigt mycket onödiga extra problem.
Ja, det gör det. Det håller jag med om.
Tack snälla. Jag tänker också att vi får ju skriva lite på vårt Instagram om det här. Och vad man kanske kan höra av sig om man funderar och sådär. Så vi skriver ut ditt nummer där.
Ja, gör det.
Ja, exakt.
Ja, men tack snälla Denise.
Tack så snälla. Tack för att du kom.
Och jag säger varmt välkommen till Livshjulet, Lotta Borg Skoglund.
Tack så mycket.
Så roligt och värdefullt att du tar dig tid för att prata lite med mig. Jag tänker jag presenterar dig. Du är ju överläkare och forskare och en av grundarna till Smart Psykiatri. Och kan inte du berätta lite om vad Smart Psykiatri är?
Ja, Smart Psykiatri, vi försöker vara en modern vårdgivare inom psykiatri som har hög kompetens och specialiserar oss just mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men även jobbar med andra psykiatriska diagnoser förstås, därför att det är så himla vanligt när man har ADHD eller autism att man också har problem med andra psykiatriska diagnoser, ångest, depression eller ätstörningar till exempel. Och vi jobbar väldigt mycket med att lyssna in vad patienterna behöver och tycker att de inte har eller får tillgång till idag. Så vi bygger väldigt mycket av det vi gör kring patienters berättelser och försöker lyssna extremt mycket på deras erfarenhet. Där har vi jättemycket att lära om hur vi ska bygga och organisera psykiatrin idag.
Mm. Och du är aktuell med din bok ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Och du berör hur ADHD kan ta sig i olika uttryck från biologiska skillnader mellan könen och hur vi missar flickorna med ADHD i vården när vi letar efter symptom som är vanligare hos pojkar. Och det här ligger ju mig varmt om hjärtat. Jag har ju gått i behandling för 15 år sedan för ätstörningar på Maria Stockholms centrum för ätstörningar uppe vid Mariatorget. Och det var ju ingen som ifrågasatte om det kunde ligga en eventuell neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i botten.
Nej, det är tyvärr ganska vanligt för flickor och kvinnor att man flyger under radarn ganska länge. Och sen kommer man till oss i psykiatrin med andra psykiatriska diagnoser. Och så glömmer vi liksom bort att titta om det kanske finns någonting som har varit underliggande som en sårbarhet eller som har utlöst det här. Det är mycket vanligare faktiskt hos flickor och kvinnor att historien ser ut så. Och att vi har inte riktigt sett och förstått flickornas svårigheter. De har varit dolda för oss och flickor är bättre tidigare i livet på att också dölja och maskera sina svårigheter och problem.
Mm. Det var väldigt många som sa det till mig när jag fick, eller framförallt när jag inledde min utredning men också sen när jag fick diagnos att folk nästan lite förlöjligade vissa ska jag säga för det var ju många som tog det på allvar såklart men så här, jag skulle aldrig kunna ana, det har ju gått bra för dig i skolan och du har ju en karriär som journalist och du är så driftig och du är tvåbarnsmamma och du löser ju livet, du är ju kapabel mer än många andra men de ser ju inte på insidan hur det är för mig och vad det krävs för mig för att lösa livet.
Nej, och man glömmer kanske bort att prestation och funktion inte riktigt är samma sak. Mm. Man kan prestera fantastiskt bra och det är det som syns på ytan. Men att det kostar enormt mycket energi och mycket mer energi än för andra att prestera just det här som man faktiskt har lyckats göra.
Mm. Och hur kommer det sig då att flickor än idag missas i vården?
Vi tror att det beror på att flickor och kvinnor, det är ju samma symptom men, och det är samma diagnos, men att symptomen uttrycks på lite andra sätt och det är inte riktigt vana att titta och leta efter de symptomen eller de symptomyttringarna. Så det är samma symptom i form av att man har kanske hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet eller koncentrationssvårigheter. Men flickors impulsivitet brukar mer ta sig uttryck som språklig impulsivitet eller känslomässig impulsivitet eller känslomässig hyperaktivitet. Att man har så vansinnigt mycket och starka känslor och man har så himla svårt att liksom hantera dem och välja på vilket sätt man ska uttrycka dem. Och det skapar problem i flickors liv ändå, därför att man måste kunna reglera sina känslor och sina impulser och vad man säger när man ska försöka få till sina sociala relationer. Så ofta hittar vi flickorna där att de har svårighet eller har jobbigt eller känner sig utsatta eller annorlunda eller inte får vara med eller blir mobbade till exempel. Mm. Och då tänker vi tyvärr när det gäller, och det gäller både flickor och kvinnor, att när flickor och kvinnor kommer till oss i vården då tänker vi framförallt på det som vi kallar för psykosociala orsaker. Alltså att det är någonting i miljön eller det är någonting i relationerna eller det är någonting i uppväxten eller att man har varit utsatt för någonting, något trauma eller haft svårigheter med sig eller att det är bagaget som gör att man har utvecklat de här svårigheterna. Medan när pojkar och män kommer med den här typen av svårigheter och beskriver att de inte får ihop sitt liv, då är psykiatriska diagnoser och ADHD bland det första vi tänker på. Så det gör att flickorna och kvinnorna, deras diagnoser försenas väldigt mycket och de hinner ofta driva på andra typer av samsjuklighet eller andra typer av problem. Vilket ju är väldigt skadligt, därför att vi vet att ju tidigare man kan få rätt förklaringsmodell, om det är en diagnos eller om det är någon annan typ av förklaring, desto bättre går det för det nu.
Ja, men hur tänker du att vilka förändringar måste ske i hur man liksom forskar och jobbar med det här?
Ja, det viktigaste är ju att vi faktiskt börjar inkludera flickor och kvinnor i studier. Det har vi inte gjort tidigare. De här diagnoserna har varit mest kända hos pojkar och män och därför har mycket av forskningen hamnat där. Sen är det alltid så att forskning på kvinnor har varit svårare därför att man har varit rädd för att det ska kunna påverka till exempel om man är gravid eller så. Så där har man också en svårighet att få in tillräckligt mycket flickor och kvinnor i bra studier. Men om vi verkligen ska kunna liksom titta på det här, då måste vi faktiskt titta på både flickor och pojkar separat. Men vi måste ställa samma frågor till de här olika studierna. Vi kan inte bara tänka att vi tar in flickor och pojkar i samma studier och sen så justerar vi för könet. För då liksom tappar vi bort den unika delen av det som är faktiskt speciellt för flickor. Vi kan inte låtsas som att könet inte finns och försöka justera för det, utan vi måste faktiskt studera flickorna separat och pojkarna separat, men med samma metoder, med samma modeller.
Mm. Nu så pratas det ju allt mer liksom om kvinnor och ADHD, men kan du se att det finns en problematisk spegling av hur det ser ut, eftersom att ofta när man liksom lyfter fram män som har ADHD så kan det ju vara liksom män som är problematiska, medan kvinnor, kända kvinnor som kommunicerar att de har ADHD är oftast väldigt framgångsrika. Det är ju bara som vi ser i det här avsnittet, har vi med Denise Rudberg som är en av våra mest kända författare, Isabella Löwengrip, Kristin Kaspersen, Sarah Dawn Finer, alltså Britta Zachary, det är ju extremt, det är ju förebilder för många de här kvinnorna och väldigt lyckade kvinnor.
Ja, men det finns många killar och män som är väldigt framgångsrika och som har ADHD också, tänker jag. Men jag tror att det kanske är svårare att lyfta fram de här svårigheterna om man är kvinna och inte har lyckats så bra. Det är fortfarande ett större stigma kring psykisk ohälsa och kring att inte fungera eller inte leva upp till liksom den här rollen som hur en flicka ska vara och en kvinna ska vara. Och det ser vi i forskningen, att föräldrar skäms mer, tycker att det är jobbigare att ha en flicka som inte fungerar som andra flickor än en pojke som inte fungerar som andra pojkar. Och de här flickorna beskriver också det, och det ser vi också i studier, att man liksom har svårare att få till sina sociala relationer, känna sig accepterad av jämnåriga och av andra vuxna. Så det är liksom en jättestor grupp som inte som får till det och som inte får eller lyckas liksom använda sina resurser på rätt sätt och inte blir framgångsrika, men de är de tror jag lider väldigt mycket i vifta också. Så det är väldigt viktigt att de här framgångsrika personerna liksom banar vägen för andra att våga prata om det här också.
Mm.
Både om man har det och sig själv eller om man lever med någon som har det, eller har ett barn som har det.
Ja, och det är också väldigt ärftligt. Så har man ett barn som får en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så är det ganska, eller väldigt vanligt att någon i den närmsta liksom, föräldrar eller mormor, morfar, farmor, farfar, vad jag har förstått.
Ja, det finns en stark ärftlig komponent i det. Det betyder inte att bara för att man har ADHD så kommer man få ett barn som har ADHD. Men det betyder att de här dragen verkar vara väldigt ärftliga. Så det kan finnas fler i samma familj som kämpar med samma eller liknande svårigheter.
Mm. Och om man tänker att, eller om man känner, går och känner liksom att jag får liksom inte riktigt ihop livet. Man kanske är nybliven förälder, så var det för mig. Jag gjorde min utredning när jag fick två barn tätt. Och kravet på att vara funktionell ökade. Jag kunde inte bara liksom leva efter mig själv längre. Men om man går och känner att man liksom inte får ihop det, vart kan man vända sig då?
Om man inte får ihop det som
ja, men
mamma.
I livet, med sina sociala relationer, jobb, familj.
Mm. Och tänker du då om man har diagnos eller om man misstänker att man har det?
Ja, om man misstänker att man har diagnos. Vart vänder man sig för att ta reda på det?
Man kan ju börja med att vända sig till första linjens psykiatri som finns i primärvården. Och så kan man diskutera det med sin vårdcentralsläkare till exempel. Och om man tillsammans då kommer fram till att det är mycket som talar för det här, så kan ju vårdcentralen skriva en remiss till psykiatrin. För idag så utreds ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser av specialistpsykiatrin. Och vi är ett team av psykiatriker, läkare och psykologer som jobbar tillsammans med patienten med barnet eller den vuxna. Och så gör vi de här utredningarna tillsammans för ett stort samarbetsprojekt. Men just idag så är det både privata men också offentliga vårdgivare i psykiatrin som gör de här utredningarna. Om man måste ha en del eller en remiss från liksom till psykiatrin eller från psykiatrin till andra externa vårdgivare som gör de här utredningarna.
Och till dem som, för det finns ju folk som påstår att ADHD har blivit en innediagnos och att det är lätt att få diagnos och äntligen har man något att skylla på, lite lättvindigt.
Mm. Alltså det kan man nog säga att det har blivit väldigt uppmärksammat de senaste åren, och det är ju välkommet framförallt när det gäller flickor och kvinnor som har varit en sån stor dold grupp. Sen har vi nog en överdiagnostisering och en underdiagnostisering som pågår samtidigt.
Mm.
Och problemet med att vi överdiagnostiserar, det är ju att de som faktiskt behöver stödet som allra mest får inte tillgång till det. För att vi har ju liksom bara en begränsad mängd resurser att ta hand om en begränsad mängd personer. Och vi vet idag att det är, om vi använder oss av samma typ av utredningar och vi är noggranna när vi gör de här utredningarna, då kommer ungefär 57% av alla barn att ha så mycket problem av det här att de uppfyller kriterierna för ADHD, och 3% av alla vuxna. Så mer än så ska egentligen inte ha en ADHD-diagnos. Och då kan man få jättemycket hjälp och jättemycket glädje av mycket av det som vi vet idag fungerar vid ADHD. Men man kanske inte behöver just medicinerna som man då har tillgång till när man har en diagnos. Så vi som jobbar med det här mycket, vi hoppas ju på att den här ökade kunskapen kring de här diagnoserna ska göra att faktiskt så många inte behöver utreda sig och behöver ha en diagnos. När man får just som en förståelse för sig själv och hur man fungerar utifrån den kunskapen som vi har fått när vi har forskat på och förstått vad ADHD är för någonting.
Mm.
Det här är ju också en anledning till att jag skrev den här boken. Att jag hoppas på att fler personer ska kunna ta till sig just kunskapen bakom hur hjärnan fungerar, hur vi fungerar, de olika psykologiska liksom delarna av vår personlighet fungerar, och sen så kunna hjälpa sig själv till att hitta bättre strategier i livet. Mm. Jag tror inte att alla behöver en ADHD-diagnos om man ligger liksom precis där på gränsen. Man kan klara sig väldigt, väldigt långt med att förstå hur man fungerar och hitta smartare strategier.
Ja,
och det kan man göra också i kontakt med en person på vårdcentralen eller en kurator eller en psykologkontakt eller sådär.
Men du sa att det är 3% av alla vuxna. Är det lika många kvinnor som män?
Just när vi tittar på vuxna så verkar det som att vi idag demonstrerar åtminstone lika många kvinnor och män. Så, men det är fortfarande fler män som har diagnoser. Ju äldre man blir, desto färre är det ju faktiskt som har diagnos. Men egentligen så är det ju så att 3% av alla över 65 också ska ha en diagnos. Om man ska gå på liksom hur vi tänker och förstår att de här diagnoserna liksom, finns över åldersspannet och över olika länder och över olika liksom, perioder av tid och så verkar det som att det här är väldigt stabilt om vi använder oss av samma typ av sätt att diagnostisera det. Men så, det är väldigt mycket bättre att hitta på ytterligare, nästan för bra verktyg som idag, för att vi har på vissa ställen i alla fall nivåer eller av, liksom, så här, mängden av pojkar i vissa, på vissa områden är liksom lite för hög för att man ska tänka att det egentligen borde kunna vara så om vi använder oss av samma typ av diagnosmetoder. Men för flickor är det väldigt sällan så att vi har kommit upp i de nivåerna som vi tänker oss att det borde vara. Och för män och kvinnor är det så också. Vi tänker oss att det är 1,6% ungefär av vuxna idag som har en diagnos. Och det är ju ungefär hälften av dem som vi tror egentligen ska ha det.
Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. Lotta, tusen tack för att du ville svara på mina frågor. Otroligt värdefullt, och jag rekommenderar alla våra lyssnare att läsa din bok.
Stort tack för att ni lyfter de här viktiga frågorna. Det här är ju oerhört viktigt att den här kunskapen kommer ut och att vi kan prata om de här sakerna på ett så här konstruktivt sätt så vi kan hitta smarta liksom, vägar framåt.
Verkligen, verkligen. Tusen tack och lycka till med ditt arbete, så hoppas jag att vi får möjlighet att höras om inte allt för lång tid fram igen.
Ja.
I ett annat
tack
viktigt
snälla.
Sammanhang.
Ja. Tack så mycket.
Ha det gott, hej då.
Det var den här veckans avsnitt, och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram där vi heter Livshjulet med Anna och Claudia.
Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman, så skriv till oss där, för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Fan, vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.